Hej och välkommen till Söndagsklubben. Podcasten där ni får privilegiet att lyssna på världens kanske tröttaste västeråsare. Ni kanske trodde att ni skulle få höra Jonas prata nu, och det ska ni snart, men vi ska först lyssna på ett stycke som han har skrivit.
Thank you.
Ja du Jonas, hej och välkommen.
Tack, hej hej.
Det här var alltså As I Lean My Mind to the Sea som vi lyssnade på.
Just det.
Berätta lite om när du skrev det här.
Ja, det var ju till en workshop som vi brukar ha. Man har när man går andra året på kandidaten på komposition här i Piteå. Så åker man till Umeå och har workshop med symfoniorkestern där. Norrlands Operas symfoniorkester. Så det var mitt stycke till den workshopen kan man säga. Ja, vet inte vad jag tänkte på. Det var ju vårtid när jag skrev det. Det var liksom april tror jag. Och jag hade lite så här längtan till havet helt enkelt. Tänkte på Skåne och på havskusten södra mot söder där liksom, det är så fint. Och det var väl en liten sån känsla bara som jag hade i kroppen, så det blev lite att jag hade det i mig när jag skrev det här stycket, och då tänkte jag att det var väl ganska passande att kalla det för det. Så som det heter.
Havet, kul ja. Men du, jag tänker för de som kanske inte går på den här skolan eller som funderar på att bli kompositionselever, så kan du berätta lite om hur det går till med den här workshopen som du har med Umeå?
Ja, man skriver som sagt ett stycke. Ja, vad det nu kan vara, ungefär 5 minuter, något sånt där kanske, 5-6 minuter. För symfoniorkester då. Och sen så, jag vet inte om det var, brukar vara deadline en månad i förväg tror jag. Så att jag tror vi brukar ha haft slutet av april någon gång. Och sen åker man dit i slutet av maj. Och då har man 2 dagar i Umeå. Där man, första dagen så repar man. Orkestern repar då alla stycken som är med. Och dagen efter så spelar man in dem. Så att man har liksom, ja, för egen lyssning och sådär. Portfolio liksom, det är ju ganska värt att kunna sitta i efterhand och lyssna på hur det blev och så vidare också. Mm. För det går väldigt fort, det är ganska, man har ont om reptid liksom per stycke och sådär. Så det är ganska snabba ryck när man är där. Men, så det är verkligen guldgruva höll jag på att säga, att få göra det. Det är liksom en förmån att få skriva för symfoniorkester. Det är ju kanske inte så ofta man får göra det annars, liksom om man är student eller sådär och håller på att lära sig komponera och orkestrera och allt det där. Så det är ju verkligen gyllene tillfälle.
Är det något speciellt man ska tänka på innan man tar sig iväg på något sånt här?
Ja, det är det väl egentligen. Det är ganska mycket att tänka på egentligen när man skriver för orkester. Och det är ju ganska mycket det, utbildningen här förbereder ju rätt mycket inför den här grejen i Umeå. Man har ju liksom etan, liksom, man börjar redan då från början liksom med orkestrering, arrangering och allt det där och instrumentation. Så att man liksom får koll på det, och sen i tvåan så börjar man liksom mer på djupet då med orkester, orkestrering och instrumentation som sagt. Och det är ju ganska bra att kunna innan man sätter sig ner och skriver ett stycke för orkester såklart. Att känna till liksom instrumenten och deras begränsningar och möjligheter för den delen också. Så att, ja.
Var det mycket du ändrade i processen, eller hade du, kände du att du hade stenkoll på allt innan, eller var det en stor förändring som skedde när orkestern spelade innan?
Nej, det var det faktiskt inte. Det var ganska, jag tror inte jag gjorde så mycket grejer egentligen. Det är väl i efterhand sådär då när man väl hade varit där, och man hinner ju som sagt inte få med allt på en gång när man väl sitter där liksom, utan det blir ju att man, om det är några speciella grejer som man inte tyckte man blev nöjd med, så kan man ändra det om det inte är för stora grejer liksom och sådär på plats. Men sen i efterhand så kan man ju alltid reflektera då över vad man gjorde och liksom att, ja, hade jag gjort det nu så kanske jag gjort si och så liksom annorlunda. Men annars tycker jag det var ganska, jag tycker om att jobba ganska snabbt också, alltså det är, även om jag vet att jag har lång deadline liksom på mig, det kan vara ett halvår eller ett år liksom, om man vet att man ska göra ett projekt, så brukar det ändå bli att jag börjar någon månad innan bara i stort sett med själva, alltså komponerandet som så. Det är ofta ganska snabbt. Jag tycker det funkar ganska bra för mig. Det är mycket tankeverksamhet innan såklart. Det liksom kan ju vara flera månader man går runt och liksom samlar på sig en massa olika idéer eller grejer man vill testa och sådär. Men just själva när man väl sätter sig och får ner musiken då i notform och så vidare, så brukar det vara liksom till en månad, 2 veckor innan liksom. Så det är ganska, och det är på gott och ont. Det dåliga med det är att det inte finns så mycket utrymme sen då för att kanske efter man noterat hela stycket att liksom låta det vila innan man liksom, utan det blir ofta att man är klar dagen innan deadline ungefär och sen skickar man det.
Mm.
Så att då kan det bli att man, när man kollar på det efter 2 veckor då, så blir det oj, kanske skulle ha tänkt lite mer här eller gjort sådär eller sådär. Men det, ja, det brukar ändå funka ganska bra tycker jag. Så att...
Det är som, lite som när man övar jättemycket inför en konsert och så måste det uppföras då och sen,
ja, just det.
Sen låter man stycket vila lite och sen kanske man spelar in det 2 veckor senare och så då går det så lätt så mycket bättre.
Mm. Jo, men det är nog
lite hjärnan behöver ju lite tid att plocka ihop.
Ja, visst. Jo, men så brukar det faktiskt vara. Men det är väl sånt där. Det jag skulle optimalt skulle vara att jag kunde jobba som jag gör, men att jag kunde tänka en vecka före, eller man ska säga, hela tiden, så att jag blir klar en vecka innan deadline.
Mm.
Och sen så har jag en vecka på mig att så här gosa med det liksom.
Ja, det är faktiskt ett bra tips.
Ja, det är ju det. Faktiskt om det.
Men det är så de olika. Bästa tipsen vi har haft i den här podcasten. Nu snuddar vi det förut.
Ja. Ja, nej, men, som sagt, man jobbar olika liksom. Det är, vissa jobbar kanske och blir klara jättelångt i förväg eller, ja, jag vet inte. Det är väl lite individuellt vad som passar bäst. Och det kan vara från situation till situation också, tycker jag. Liksom beroende på vad det är för verk som ska göras och vad, hur det ser ut, hur lång deadlinen är eller vad det nu kan vara. Så kan det bero lite på det också. Men jag har märkt att det har blivit så här för mig mer och mer under de här åren som jag har gått här. Liksom, att det är sista veckorna som gäller i stort sett. Men det, ja. Men det är ganska skönt, för då kommer man in i ett kreativt flöde som, där man verkligen håller på med det. Man är inne i det liksom. Och det tycker jag är skönt, istället för att dra ut på det jättelänge liksom sådär. Men det beror på, skulle man få en beställning på ett 30 minuters verk eller sånt där, då kan man kanske inte jobba 2 veckor innan liksom bara, utan då får man ju, då blir det ju en annan process, gissar jag. Nu har jag ju aldrig fått det, så att jag vet inte hur det är, men jag antar att det skulle behövas lite mer tid då liksom sådär.
Kanske blir lite mer samarbetsinriktat, en mer mer korrespondens under hela samarbetstiden.
Mm, det kan det ju vara, faktiskt. Beroende på vad det är för typ av beställning. Liksom, så. Absolut.
Eller inte.
Ja.
Vi ska ta och lyssna på ett till stycke av dig. Lucy and the Garden.
Mm.
Men vi lyssnar först och sen får du berätta lite om det.
Okej. Okay.
Välkommen tillbaka. Oj, nu kanske jag förstörde sändningen i hela det här stycket. Berätta lite om Lucy and the Garden.
Ja, det är mitt första orkesterstycke faktiskt. Som jag någonsin skrivit.
Oj.
Och det gjorde jag i, ja, vad ska man säga, ettan, tvåan. Det var väl samma sak där egentligen. Färdigställde det 2 veckor innan deadline. Men det var faktiskt till Uppsala tonsättartävling det där. Som var 2012. Så att, ja, det var liksom mitt bidrag dit. Och det kom med, så att det är därför jag har en inspelning på det.
Och det kom inte bara med, utan det...
Jag fick lite pris också, det var faktiskt kul. Jag fick publikens pris där och 3D-pris. Så att, det var
fantastiskt. Pinkat,
nej, det var jätteroligt faktiskt. Det var ju lite så här svårt att förstå det, speciellt när det är, ja, det första man gör. Men, oj, nu ringer det här.
Nu ringer det.
Vad pinsamt.
Jag har inte tänkt om en jingel så blir det...
Kristoffer Norhed.
Ja.
Jag svarar. Ska bara säga att jag är här. Hej då, hej då. Är det Morhed Baby?
Ja,
baby. Okej. Jag sitter i en podcast här, va?
Men det ska ju vara Kristoffer i nästa avsnitt, så det passar. Han får ge en teaser.
Ja, du kan ge en teaser till ditt avsnitt som är nästa gång.
En teaser?
Ja, en teaser. Jaha. Säg något klokt. Nej, okej. Okay. Men...
det här är verkligen bra material.
Ja, vad heter det? Är du på skolan, eller? Ja, men jag hör av mig när jag är klar. Kul. Hej.
Nästa fråga handlar om din relation till Kristoffer.
Mm. Den är speciell. Det är ju... en vänskap utan dess like, va?
Mm. Perfekt. Nej, men det är en fjäder i hatten med Uppsala där.
Ja, det var där vi var, just det. Det var jätteroligt, som sagt.
Var det förberedande när du gjorde det här SL in my mind to the sea?
Mm.
Var det viktigt, tror du, för dig inför Uppsala att få den här förberedande workshop-processen?
Ja, det roliga är att det var tvärtom, faktiskt. Alltså, As I Lean My Mind to the Sea som jag gjorde i Umeå, det var ju faktiskt på våren efter jag hade varit i Uppsala.
Mm-hmm.
Så Uppsala var det första orkesterstycket som jag skrev och som blev spelat för mig, så att säga. Och sen så 2 månader något efter bara så skulle jag skriva det här till Umeå. Och då var jag så himla... Det var väldigt skönt, för då var jag så himla avslag. Jag hade varit lite nervös för det här med Umeå och skrev för symfoniorkester och allt det där ända sedan jag började här, liksom, när jag fick reda på att man gjorde det. Jag kunde ju ingenting när jag började nästan, för jag hade ju inte komponerat så mycket för orkester och så. Så det var liksom lite så skrämmande, samtidigt som att det var väldigt, väldigt häftigt att man skulle få göra det. Men efter Uppsala där så var det ju liksom, då hade man gjort den där grejen. Man hade haft den här rep-processen med orkester och dirigent. Och det var ju liksom, ja, det var bara hur kul som helst. Och var jätteavslappnad, kände jag, när jag var i Umeå. Det var liksom inte alls nervöst eller sådär. Så det var skönt faktiskt. Så Uppsala var verkligen en förberedande grej också. De fick ut väldigt mycket av den grejen där faktiskt.
Fantastisk historia.
Ja, nej, men det... Ja, det är lite special så där. Men det som är bra med Uppsala också är att man har ju liksom en... Vad blir det? 3 repdagar i stort sett. Och på fjärde dagen så har man 1 rep och konsert. Med publik och sådär. Och Sveriges Radio som sänder det. Och det är så, man får ju så mycket tid liksom att höra sitt verk, just att eftersom det är 3 repdagar verkligen då liksom med 6 olika stycken då som, och det är ju, ja.
Ändrade du mycket då?
Ja, lite grejer, men då, alltså inte sådär mest orkestrala, eller alltså orkestrering, sådana saker liksom, kanske flyttade någon liten grej eller dubblade någon sak sådär bara. Mm. Sådana lite små grejer liksom.
Var det en speciell grej att komma ner och möta andra kompositörer och få lite perspektiv?
Mm, det är det ju verkligen. Det var ju så blandad liksom. Blandade personer och så här. Det var väldigt roligt att höra allas olika stycken och liksom få ta del av det också. För det blir ju liksom, man lär ju känna deras verk också under 3 dagar liksom.
Mm.
Ganska mycket sådär. Så att det, och träffa människor som sagt. Kontakter och allt vad det kan vara. Och nej, det är jätteroligt faktiskt. Och det är väldigt värt det. Jag tycker alla som komponerar och sådär borde söka den där. För den är ju vartannat år. Men den är ju en väldigt, väldigt bra tävling. Och liksom, även om man inte kommer med så har man ju skrivit ett orkesterstycke i så fall. I alla fall.
Mm. Det är bra med sådana här tävlingar i Sverige. Det är ju bra starttävlingar. Mm. Om man
verkligen
kanske så småningom vill tävla utomlands också. Så det är som vi gitarrister har unga förmågor i Uppsala.
Okej. Okay. Mm.
Det är ett bra startskott.
Mm.
Eller man borde i alla fall söka den.
Jo, jag menar alltså det, för det, jag menar, om man väl kommer med också så är det ju verkligen, det kan ju betyda hur mycket som helst.
Ja.
För mig blev det liksom att efter tävlingen där liksom så tyckte dirigenten där, Paul Mäger, att han tyckte om mitt stycke väldigt mycket också. Och det resulterade i att de ville spela det på en, vad heter det, abonnemangskonsert, eller alltså vanlig deras.
Mm. Ringa på vatten.
Ja, det blir det verkligen. Det var ju, betyder ju hur mycket som helst. Det betyder nästan mest av allt liksom, att det blir, att det är så pass, alltså de människorna som spelar och som framför det vill framföra det igen för att de tycker om det. Och det är ju någonstans så jag vill ha det, eller liksom att folk tycker om det jag gör. Det är ju jättefantastiskt egentligen. Så då blev det en konsert i februari 2013 också med det stycket, Lux in the Garden, och tillsammans med Brahms första symfoni tror jag och lite andra stycken. Så det är jätteroligt faktiskt.
Sen som moralen är att våga skicka in till
allt. Mm, absolut, det tycker jag.
Samma sak för mig, unga förmågor. Det var första gången jag skickade in ett bidrag så kom jag med i finalen.
Hur skickar du då? Var det alltså video eller var det inspelning? Eller?
Ja, man spelar in en video på 10 minuter också. Mm.
Ja. Jo, det är ju
och det är ju också gett ringa på vattnet liksom.
Jo.
Så våga göra saker. Det är ett till bra budskap i den här podcasten.
Wow. Mycket bra nu.
Men var det hjälpsamt med andra workshops du hade haft? För du hade haft tillsammans med Neo, va? Innan Uppsala.
Jo, det hade vi i ettan. Första året här har man
som är workshop. Den eminenta ensemblen här. För.
De är ju helt fantastiska musiker. Alltså det är ju, de kan ju spela i stort sett allt.
Ja, de är
hur jävligt bra man än skriver, höll på att säga, så spelar de det. Men ja, de är väldigt duktiga. Och det är ju också en förmån att det är så nära till hands här då i akustikum också. Då kan. Första året var det bara workshop, det var ingen konsert, utan man bara rep liksom, och sen spelar vi in. Mm. Det är alltid bra att man spelar oftast in allting också så där med bra ljudtekniker så att man får ett bra material klingande som man kan lyssna på som sagt och reflektera över efteråt. Och det är ju också viktigt tycker jag, för att hade man inte haft det då har man någonstans bara kvar den där lilla 20 minuters reptiden i huvudet på hur stycket lät. Och det kan vara lite konstigt ibland så där, om man inte.
Har det varit en konsert varje år? Där de spelar upp alla. För alla får ju göra det här med Neo.
Mm. Det är lite olika då. Från, alltså vilket år man går. I ettan så är det workshop. I tvåan är det konsert. När man skriver för dem.
Mm.
I trean har man inget med dem. Eller har inte vi haft i alla fall. Jag tror inte, och inte trena i år heller. Men sen på master så hade vi projekt då tillsammans med de som går i tvåan. Och då var det också konsert då. Så att. Så det blir workshop och konsert kan man säga. Alltså två dagar liksom. En repdag och en konsertdag typ.
Och du var ju med en extra gång nu. Du går ju masterutbildningen här.
Mm.
Och då hade du och Kristoffer i söndagsklubben med stycken som ni och spelade. Tillsammans med andraårsstudenterna.
Mm, precis.
Gissar jag rätt om det är därifrån, det sista stycket där?
Ja då.
Ja, det är min personliga favorit av dig.
Ja, roligt.
The Widow, Window and Meadow. Vi lyssnar på det nu. Thank you. Åh, vad gött. Förlåt, jag förstörde stämningen igen.
Ja, det är gött.
Då har vi hört de tre stycken som skulle vara med här. Mm. Jag tyckte det var trevligt att få en större inblick i dig. Du som är som Söndagsklubbens joker.
Ja, just det.
Du som är Mr. Bike and Mice from Mars.
Ja, lite.
Först så var ju den coola av dem, den här med järnhanden. När man var typ 5 år var jag eller något när jag hade dem.
Ja.
Och då var han så jävla cool. Sen så släppte de, gjorde alltid så på den tiden. Då släppte de en som hade en annan färg. Och typ lite coola glasögon och sånt.
Mm.
Och då kom den som en joker så här. Och man tyckte den var så jävla cool. Och då ville man ha den. Vet inte om det var samma med Turtles, men... Alltså... Ja, då är du lite så då. I Söndagsklubben.
Ja, just det. Jag är lite så här cool.
Ja, fast kanske... Nej. Ja, jag gillar din insats så här. Ja, nu när man börjar reflektera tillbaka på vad vi har gjort under 42 avsnitt.
Mm. Jag var ju med faktiskt i ert första avsnitt ju.
Var?
Ja, men när New Directions, vi sa det.
Ja, just bland det. Det var då du kom på slutet i Olles och Jörgens speciella...
Jo, för de var ju satt och spelade in där på bussen upp och sen under kvällen lite grann. Mm. Så då blev det lite automatiskt där. Det var ganska roligt.
Jag minns du var med i avsnitt 4 där. På Burger King.
Ja, just det.
Var det inte då du sa att du inte skriver någon jävla kammarmusik?
Ja, det kanske det var. Nej, jag tror jag har sagt det flera gånger.
Ja.
Men,
nej, det var då du inte kunde bestämma dig om vad du skulle säga. Och
så klippte jag bort det. Och så framstod jag som en idiot.
Ja.
Ja, det var kul.
Och så ungefär din roll.
Ja.
Så jag tänkte att nu skulle du få tala.
Ja, just det. Jag var faktiskt med i Japan-avsnittet med.
Ja, just det.
Då var det lite mer att vi snackade, eller då var jag med och pratade också.
Ja.
Faktiskt,
lite jag var helt borta när jag lyssnade på det avsnittet. Jag låg dödssjuk.
Ja, du var sjuk, ja.
Jag hade 2 former av influensa på samma gång, tror jag. Och var sjuk. Jag sängliggades 2 veckor i sträck. Så det var som en enda stor dröm när jag lyssnade på det där avsnittet.
Spännande.
Mm.
Det måste ha varit surrealistiskt.
Men du var ju med och gjorde en version av Jingen den veckan.
Mm, det var ju anime musikintrot.
Min personliga favorit. Jag tror alla, det är ju den bästa versionen av Jingen.
Det är ganska roligt.
Vad är det du spelar på den?
Jag kommer fan inte ihåg den. Det var hemma hos mig vi spelade in det. Så det var väl virtuella instrument med trummor och sånt. Men sen jag tror jag spelade in elgitarr och sånt. Och Kristoffer la väl piano grejen eller så här synt.
Mm.
Och Jörgen fick spela någon så här ful distad plektrumbas.
Mm. Han är bra på bas.
Jättegräslig. Gräsligt sound. Och Olle fick ju rollen som att läsa in det på japansk engelska.
Just det.
Tillsammans med Shakuhachi flöjt. Det var kul. Och Koto tror jag vi hade med då. Eller Shamisen eller sånt. Jag kommer inte ihåg vad det var. Det var något virtuellt instrument som jag hade släpande som Kristoffer fick spela.
Ja, men det är bra. Visst var det du som kom på slutakkordet också?
Ja, eller det är inte jag som har kommit på det. Men det är ju från en så här klassiskt anime slutakkord.
Det var grymt.
Att måla akkord med sexan i basen. Det är...
Och det är det här vi ska avsluta hela det här avsnittet med, har jag tänkt ut nu. Så.
Yeah.
Jag tackar dig och så tackar jag Ung och Aktiv i Europa, EU, för bidraget till den här podcasten. Och så avslutar vi med animeversionen av Söndagsklubben Jingen. Musikgudet.